Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 339. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Max Wiman och Fredrik Lindstrand denna sena söndagkväll.
Jag skulle säga, du får väl nästan säga att klockan är typ
22.15 säger min klocka här att den är. Enligt mina avancerade matematiska beräkningar så är det här femte gången jag är med och gör en podd om Malmö FFs SM-guld. Ni har väl förmodligen då åtminstone en till, eftersom ni började tidigare.
Jag funderar på vilken är din första?
Alltså 2016 var...
Men de tog guld 14.
Ja.
Och de tog guld 13. Redan 2013 hade vi faktiskt podd.
Nej, det hade vi inte.
Det var en annan podd, va?
Ja, men jag sa inte MFF-podd. Vi hade podd, men inte MFF-podd. Då spelade vi in på det famösa hotellet Sköna Nätter i Borås.
Så var det.
Älvsborg den gången också.
Ja. Ja, det är ju såklart Malmö FFs 23:e SM-guld vi ska prata om idag. Vi kommer att återkomma med utvärderingen av säsongen i ett större sammanhang vad det lider. Men här och nu så ska vi prata om händelserna på stadion denna söndags eftermiddag. Jag har suttit och häckat på redaktionen hela kvällen medan ni har slitit och släpat i stadions innandömen. Och det finns ju ganska mycket att, så att säga, som man säger på svengelska, packa upp från den här matchen. Men då utan vidare dröjsmål, Fredrik, vad är din sammanfattning av dagens upplevelser?
Oj, det var en stor fråga. Precis, man har fått ut sig så mycket. Det är texter och vi har varit livesändningar och inte minst då matchen som man har sett.
Som man har liksom uppehållen i matchen.
Ja, man har kastats fram och tillbaka. Och jag känner mig kanske någonstans så här efteråt ändå lite berövad på den på underhållningen som jag hade hoppats att det skulle vara. Den här matchen fick ju tyvärr inte avgöras med liksom enbart sportsliga förutsättningar. Utan det här läktarkaoset, eller vad man ska kalla det, spelar ju in rätt mycket utgången av den här matchen. Sen så jag har ju svårt att säga vilka det gynnade. Rent spelmässigt kunde man inte se det, men jag hade velat ha en... Jag hade gärna sluppit det, så kan man väl säga.
Det känns ju svårt att inte börja i den änden kanske på något sätt, även om det låter lite trist den här. Det finns väldigt mycket positiva saker att säga om Malmö FFs årsinsats, guld och inte minst kvällens match. Men jag satt faktiskt under matchen. Redan ska jag säga efter den långa uttagna pausen tyckte jag man tappade lite gnista, men sen så kände jag också en bit in på andra halvlek att någon sorts rubrik framför mig att nej, jag vill aldrig uppleva en sån här guldfinal mer. Och då tänkte jag så här, med på något sätt så blir det, alltså ska det vara så här i svensk fotboll så är det inte bra att de två bästa lagen möts i en avgörande match, för svensk fotboll klarar inte av det, utan då är det roligare, mer positivt, trevligare att vara på ett ställe där ett lag tar guld mot något lag som inte har något att spela för. Och det är ju ganska hemskt att det är så.
Vi återkommer till matchen då strax. Mm. Men när vi ändå är liksom inne på detta spåret.
Om man säger så här, om jag får kroka i där, så är det ju någonstans har ju det här varit en följetong under säsongen som varit, avbrutna matcher. Man kan tycka att de här, att själva avbrotten, reglementet kring det, att det är överdrivet. Men det får man försöka påverka det på ett demokratiskt sätt då, om man tycker att vi inte ska stanna matcherna för att det är rök på läktarna eller något sånt där. Jag kan själv tycka att det kan vara lite överdrivet ibland, men nu är det som det är och då får man någonstans anpassa sig efter det. Det är ju, supportrarna har och ska ha stor makt över svensk fotboll. Det gör den till vad den är. Men när några missbrukar den makten, då blir det problematiskt. Och åtgärderna som har satts in, de hjälper ju inte. Och då vet man att då kommer myndigheterna klampa in ännu hårdare framöver. Jag vill inte att det ska hända, men jag kan heller inte se att det kan fortsätta så här. Och det är nu då man ska presentera liksom någon slags lösning på den här problematiken. Och jag menar, man har väl försökt ganska länge. Jag tror ju att det här måste ske, arbetet måste ske inom supporterrörelsen, att de goda krafterna måste markera tydligare. Och jag vet att det är jättehårda krav att ställa på någon som liksom inte är avlönad att göra det här och kanske bara vill gå och se en fotbollsmatch. Men allt positivt som har skett inom svensk fotbollskultur är ju inte att någon har liksom lagstiftat fram att det ska vara på ett speciellt sätt den stämningen, utan man har i många fall jagat bort till exempel rasistiska inslag på läktaren, även om de finns tillbaka på andra håll. Liksom. Men när det har skett positiva förändringar som har gjort, löst det internt, och jag tror att det måste någonstans börja där. Men så här, det är ett arbete som tar tid, och jag förstår ju också att man kan inte bara sitta och titta på medan det är som det är. Och det här har ju liksom eskalerat de senaste åren. Jag har väldigt svårt att se att om den här matchen spelades 2016 att det här skulle ha skett då, utan det har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Kanske för ett före och efter pandemin till och med, att det är så nytt, om man får säga det. Och det är ju en jäkligt oroande utveckling. Vi har en unik serie med det här trycket kring den, sett till produkten som levereras på plan, och jag är lite orolig att vi håller på att förlora det.
Och vi har ju varit inne på det här många gånger, och jag är ju kanske då ännu mer kategorisk i det här att man måste göra någonting här och nu. Det kan inte fortsätta så här, och att självklart har supportarna fått alldeles för stor makt. Det svensk fotboll måste ta över. Men inte det negativa om supportarna, för de är en väldigt stor del av det här. Men svensk fotboll måste ju på något sätt ta tillbaka makten över allsvenskan. Det är inte supportarna som ska styra hur en fotbollsmatch ska inramas. Alltså det som vi fick se idag, där, jag vet, nu har vi inte hunnit läsa eftersom vi har varit där och följa det, men det finns ju risk att ordningsvakter och poliser kan ha blivit skadade i det här. När de försöker upprätthålla, det kan vara skador inne på läktaren också, jag vet inte. Och det handlar ju om det som händer på Elfsborgssidan. Det som händer på Malmösidan då, det är ju en annan konsekvens, och den har ju sportsliga effekter också, eftersom då supportrarna trots det här 40 minuter långa uppehållet tycker att de måste bränna av alla de bengaler de har skaffat med sig, och orsakar ett ytterligare uppehåll som är i princip lika långt, vilket naturligtvis påverkade som Fredrik är inne på, matchen och matchens utgång, kan man spekulera. Men det allvarliga är ju dessutom att det utlöser brandlarmet, och det är ju inte någon, det är ju inget fel på brandlarmet, utan det är ju så att det var så mycket rök så att till slut klarade inte rökdetektorerna det. Och de effekterna det får på familjer, på läktaren, på alla på läktaren, och egentligen den, vad ska vi säga, nonchalans och ja, det är någon sorts nonchalans vi alla visar, eftersom alla stannar kvar inne på stadion. Det hade ju blivit totalt kaos om folk hade gått ut, men ponera att det faktiskt hade varit en brand.
Det är väl lite svårbegripligt det där brandlarmet, tycker jag. Om det verkligen brann någonstans.
Nej, det var Anders Pålsson bekräftade att, för det vad som händer när brandlarmet utlöser, det är att MFFs säkerhetsfolk kan se var någonstans det har utlöst. Och det var alltså tre rökdetektorer på ståplats. Men sen får de inte, och det är ju, vilket är helt logiskt, man får alltså, även om man har konstaterat det, så får man inte göra någonting förrän brandkåren har varit och gjort en besiktning att här finns ingen brand.
Vår kollega Niklas Wihlborg pratade ju med MFFs säkerhetschef Peter Narbe. Jag tänker att jag kan bara läsa upp vad han sa i anslutning till detta. Vi fick konstaterat att det var rök som hade kommit in i sensorerna, men vi är tvingade att invänta att räddningstjänsten är på plats, och vi kan inte på egen hand stänga av meddelandesystemet, för det låses när larmet går igång. Alltså det här att det var utrymning. Det var det som hände innan vi lyckades kommunicera ut till publiken. Det var frustrerande att inte kunna nå ut med det när vi visste vad vi hade att hantera.
Och det här har hänt en gång innan. Jag kommer inte ihåg vilken match, men jag pratade faktiskt med Anders Pålsson om det också. Det är några år sedan så hände samma sak faktiskt. Så det är en del av problematiken som inte är huliganism på samma sätt, men det är fortfarande så att genom att supportrarna skapar egna regler så sätts andra regler på spel. Och det är klart att det är ett problem när en sån här match förstörs av ideliga pauser. Och väldigt långa sådana.
Ja, precis. Och det är ju liksom attityderna som behöver ändras på. Det är lätt att, att den här diskussionen bara fastnar i pyroteknik. Liksom jag har, sen jag började gå på fotboll, någonstans sett bengaler som en del av det hela, men när de används på det här sättet, att man står och liksom försöker fräsa upp ett skyddsnät och kastar på ordningsvakter, då har ju situationen urartat på något sätt. Då har man ju inte med sig pyroteknik för att höja någon slags stämning, utan snarare för att sabotera den och använda som ett vapen. Och det, då har ju liksom den kulturen delvis gått vilse, och det är synnerligen allvarligt.
Och det är notabelt återigen då att efter matchen när besvikelsen var stor på Elfsborgs sida, så small ett antal bangers varav någon var väldigt kraftig. Och det väcker ju bara återigen det här med att det fick inte vara med väskor in på stadion och det skulle vara extra noggrann kontroll. Och det fungerar ju inte i verkligheten, det är bara att konstatera.
Nej, som sagt, Peter Narbe tillstår ju det i samma intervju, och han säger ju också att förändring måste till.
Och Pontus Jansson som liksom inte hymlar med att han gillar kulturen med bengaler och så vidare, och det är respekt för honom att han står för det, men även han tycker liksom att det har gått för långt. Och Anders Paulsson uttrycker det till och med så här, att om inte det händer någonting nu så kommer vi riskera att få spela färdigt matcher inför tomma läktare dagen efter nästa år.
Fredrik, du skrev ju i din krönika att du hade en bänkgranne som fick sig en liksom allsvenskan extra allt upplevelse.
Ja, en utsänd från New York Times vid namn Rory Smith, som var på plats för att följa denna internationella popliga. Det har ju allsvenskan har ju blivit liksom väldigt inne internationellt. Offside bjöd ju in en ansedd Guardian-journalist, som jag tyvärr har tappat namnet på just nu, för att liksom ge sin bild av allsvenskan och det unika vi har här i vår medlemsdemokrati, i vårt VAR-motstånd och i vår supporterinflytande och i vår läktarkultur. Det är väl mycket så runt kring fotbollen som är intressant här snarare än det som sker på plan. Vi pratade lite innan allt det här, vad ska man säga, urartade då, om vad som gjorde allsvenskan speciell och sådär.
Det blir intressant att läsa det sen.
Ja, precis. Ja, men vi ska se vad han... Det är lite kul ändå, för hela den här säsongen så har det ju varit internationell uppmärksamhet kring Malmö FF och allsvenskan. Dels då New York Times och Guardian, men vi har också den här killen i Hongkong, Max, som var på plats även idag då och har liksom gjort analyser från andra sidan jordklotet på Henrik Rydströms spel, och vi har även den bartendern från Skottland som uppfann den här termen relationism som har kommit hit, och ja, det är liksom, det surras med MFF i Europa.
Jo, för att försöka göra någon sorts positiv övergång då, kanske till matchen också, så den här New York Times-killen, han måste ha fått en rätt häftig upplevelse före match, då MFF tog Tifo jobbet till en ny nivå som inte helt blev helt lyckat, men man hade ju alltså en växelsång med där man hade sån här, vad ska vi kalla det, Tifo-plattor till varje åskådare. Där, jag vet inte om det syntes, men i tv började det syntes ganska tydligt, formades bokstäverna Malmö mitt i det blåa havet på långsidan.
Det noterade jag.
Och sen var det syntes inte så bra i verkligheten, kan jag säga. Och sen så var det ett blått våget hav på ståplats. Det var rätt raffinerat. Men det som hände var att när man dessutom körde hymnen utan musik, så satt alla människor och sjöng bakom de här papperna, så det lät som det var väldigt få åskådare på läktarna.
Ja, och det blir ju alltid på en sån stor arena, så blir det ju alltid liksom glidningar i ljudet. Mm. Det är ju aldrig så att hela arenan sjunger samtidigt, och det blir ju ännu tydligare när det inte finns någon musik.
Så det var en god tanke som liksom delvis blev fel. Hade man kört hymnen med musik som man brukar göra, så hade det funkat bättre.
Men det var, samtidigt så känns det som att det hade varit, när man liksom hade kört utan musik under hela uppvärmningen, så hade det blivit svårt att slå på den där då.
Men det var inledning till en häftig, om vi ska prata om en match sen och en guldkväll, så var det ju en häftig upplevelse ändå naturligtvis.
Vad säger ni om matchen då? Hur var den liksom som fotbollsunderhållning?
Alltså det var ju, man märkte ju på spelarna att de var nervösa och att det här var någonting annat än en vanlig match. Man kan ju liksom inte sätta sig som man kan göra i omgång 13 och liksom prata om spelvägar och, att, och den typen av saker. Det här var något helt annat. Jag hade ju problem att ta in bollen och Sergio Peña slog bort passningar.
Stefan Jovecka verkar inte ha spelat
fotboll.
Halkade och det är liksom saker som normalt sett inte sker när Malmö FF spelar fotboll sker nu. Men när matchen så småningom satte sig så var det väldigt tydligt vilket lag som vågade ta hand om den. Jag måste säga som objektiv betraktare var lite besviken på Elfsborg att man inte gjorde mer. Det var ganska många gånger som man liksom började rensa tidigt och bara skicka upp bollen. Och den tydliga spelidé och vägvinnande spelidé vi har sett så mycket av säsongen var helt bortblåst. Faktiskt redan mot Degerfors såg man ju dem, men det var en annan typ av match för dem när de skulle gå för det och föra på ett annat sätt. Men av det där smarta Elfsborg som kan spela på och utnyttja motståndarnas dominans, det såg vi ingenting av egentligen.
Så Jimmy Tillin sa ju i paus i tv-sändningen att vi är här för att vinna.
Nej, det kan
men
man
det
inte
var
tro.
Lite tveksamt.
Nej, det är ju också ett budskap han har försökt att hamra in under hela veckan. Och det kan jag verkligen, verkligen förstå. För han ville ju inte se sitt lag vara så här.
Men det var ju precis tycker jag så Fredrik säger. Alltså, inte exakta siffror, men bollinnehavet i första halvlek var typ 76-24 eller något sånt här. Och Elfsborg hade fram till Malmö gjorde mål. Ett avslut som inte ens träffade mål.
Mm, mm. Ja, de hade inget skott på mål den här matchen. Och
hade de inte ens på slutet när de pressade på?
Nej, inte enligt den statistiken jag snubblade över. Ibland så är det lite oklart vad som räknas som ett skott på mål. Men ja, någonstans är det ju... Det kokar ju ner till den här matchen och hur man tar sig an den då. Sen så får den ju speciella förutsättningar. Men jag vet inte om man ska säga att det är vinnarkultur eller någonting annat. För det är ju trots allt en ytterst tveksam straff som avgör där i slutändan. Och Malmö FF skapar inte våldsamt högkalibriga chanser för att vara en match som man faktiskt måste vinna. Det målet som kommer ju i ett psykologiskt väldigt, väldigt viktigt läge av matchen. För om klockan tillåts ticka upp över 70 så blir det en helt annan typ av match.
De hade ju en väldigt vass chans. Taha Ali hade ju ett jätteläge att avgöra matchen sen. Han hade väl faktiskt ett i första halvlek och det var väldigt svårt att avgöra om det var rätt att passa eller inte.
Men landade alltså nog att det var rätt att spela där. Det var inte ett så bra läge som
nej,
det först såg ut som.
Det såg bättre ut först, men det var ju... Kruxet där var att passningen var ju så himla kort. Vecka fick ju liksom ingen tid på sig att rätta in fötter.
Det jag tyckte var fascinerande, för jag vet, jag resonerade ju innan om liksom, skulle de bästa spelet vinna eller de bästa spelarna? Och för mig blev det någonstans väldigt tydligt att det var de bästa spelarna som vann. För jag tycker att det fanns väldigt många insatser och ett par överraskande väldigt bra insatser individuellt i Malmö FF. Bara för att nämna, alltså Busanellos match är helt makalös. Jag förstår inte om människan orkar, och han har en väldigt hög procent på sin teknik och löser alla möjliga situationer. Mittbacksduon gör ju också i det stora hela en fantastiskt bra match, Pontus Jansson och Derek Cornelius. Och sen Lasse Berg Jonsson fick vi se, den spelare som jag hade hoppats att han skulle vara, om jag säger så. Jag tycker att han var helt magnifik i den här matchen. Och för att nämna ytterligare en spelare så tycker jag att Isak Kiese Thelin får mycket skit och han har haft det kämpigt delvis. Men den kampinsatsen, alla de dueller han vinner idag och att han faktiskt har kylan att ta straffen när han själv har blivit fälld eller vad som nu hände. Det är också vinnarskalle för mig.
Och sen så känns det ju lite grann som att den här truppbredden som vi har pratat om hela säsongen spelade en viss roll i denna matchen.
Ja, förlåt. Jag glömde ju, alltså, en spelare som jag faktiskt var tvungen att säga det till efteråt också, att jag tyckte han gjorde ett helvetiskt intryck, förlåt uttrycket, så är det Sören Rex. Alltså den energin han gick in med, hur han gick in i dueller, men även ett par tekniska nummer, det visar hur stor man är som spelare när man ändå har tillbringat mycket tid på bänken i år och lite till åren. Alltså det var, jag skulle vilja påstå att det var en rätt avgörande insats under den tiden han spelade mot slutet av matchen.
Man gillar ju en match där liksom en spelare gör en målgest efter att ha vunnit ett inkast.
Då
vet man att det är känslor. Nej, men jag håller med om det du säger där, Fredrik, med att det är någonstans bredden som avgör. Kanske inte just precis denna matchen, men det är ju en klubb som har liksom kunnat hantera svåra perioder av säsongen tack vare att man har en plånbok som möjliggör köp av nya skickliga spelare. Och med det sagt så är det ju nästan så att man borde vinna den här serien ännu större. Så ser det ju ut, och jag fattar att folk retar sig en kväll som denna när man sitter och säger en sån sak. Men ska det behöva vara så här spännande egentligen när man har så mycket mer pengar än de allsvenska utmanarna?
Jag vill ju aldrig prata för mycket pengar, men det finns ju en poäng i det naturligtvis. Men jag, samtidigt tycker jag man ska trycka på och faktiskt hålla med MFF-ledarna lite grann vad de har sagt tidigare, att efter den katastrofsäsongen som man ändå får kalla förra året med MFF mot Met, så att studsa tillbaka på det sättet man har gjort och vinna mästerskapet om än med kamp in i det sista, det är starkt gjort att renovera ett ganska stort kaos. Mm. Och det känns med tanke också på tränarbyten och allt vad som hände förra säsongen och ingen ordning.
Det känns någonting. Ju också när man summerar den här säsongen, vilket vi inte skulle ägna oss Nej. Åt idag, men det kan vara, men att den här inledningen med 8 raka segrar, den har ju färgat av sig på resten. Alltså hade man inför säsongen sagt att MFF skulle ta SM-guld på målskillnad, så tänk att det kanske inte hade varit så många supportrar som hade tyckte det var så illa.
Hade man vänt på säsongen i år så hade det ju hade det förmodligen låtit annorlunda härifrån också någonstans.
Jag tänker bara på individuella prestationer, för det som Fredrik beskriver också, Taha Ali hade ju en tuff start som många andra. Men sen är det ju faktiskt han som tuggar in MFF i matchen, tycker jag, genom att göra några helt osannolika dribblingsnummer och liksom sätta myror på Elfsborgs försvar. Även om det inte blir chanser, så på något sätt så ger han energi in i spelet på ett sätt som, så länge han orkar. Sen orkar han ju inte längre. Men.
Ja, det blev ju, de uppnådde ju den effekten framförallt kanske i slutet av första halvlek och början av andra. Att Elfsborg var tvungna att dubbla på honom. Ja. Och då har man ju liksom vunnit någonting. Men sen bakom honom också, ny högerback till nästa säsong. Niklas Moisander.
Han hade det tufft ett par gånger, men samtidigt hade han ett par briljanta passningar. Och jag måste nämna en spelare till bakom mig nu, det är Sergio Peña. Hans första halvlek bjöd på några sådana riktiga ekvilibristiska nummer med yttersidor som var magiska.
Och det är väldigt lätt att tänka liksom kring honom, att det har funnits en bild av honom att han kanske inte riktigt bryr sig så mycket, att Malmö FF är ett steg vidare till något annat för honom. Men om någon tvivlade på honom inför den här matchen, så är väl hans tårar efter slutsignalen ett bevis på någonting helt annat. Och en spelare som bryr sig väldigt mycket om sin klubb och om att vinna med den och att få fira det med supportrarna. Och det var ju otroligt vackert när han sa, när han tog upp det här att vi förlorade Anders Christiansen, vår bästa spelare under säsongen, och sen fick han inte ur sig så mycket mer. Sergio då, som inte superskicklig med engelskan, men framförallt för att tårarna rann. Han kunde inte riktigt hantera situationen, och det är liksom, ja, det är fint när de äkta känslorna kommer fram i såna här lägen. Annars så lägger ju spelarna duktiga på att lägga band på sig och liksom inte blotta sådana saker.
Ja, det var ju mycket äkta känslor, och just jag är ju lite sån, jag ska nostalgi är fel uttryck, men just den här känslan av när MFF låter Anders Christiansen och
Pontus Jansson. Ja, det gällade du.
gemensamt går in och plockar upp pokalen. Det känns väldigt snyggt, för att Christiansen är ju en väldigt central, inte bara spelare utan figur i hela det här bygget. Och alla vi som har varit där vet ju hur han liksom springer i korridorerna och snackar med alla. Och han satt faktiskt precis framför mig och Fredrik. Och det var vid ett tillfälle när Niklas Hult knuffade omkull Cornelius, var det va?
Mm.
Att inte hjärtstartaren gick igång. Nej, man ska inte skoja om sånt. Men det var, jag skojade faktiskt lite med honom efteråt. Att det här måste väl ha varit ett bättre test än en träningspass för dig. Han var väldigt engagerad, och han är väldigt peppad på att spela nästa år, även om han inte har gett oss några intervjuer, så förstår man det.
Han blev också tv-intervjuad på innerplan efteråt, och pratade då om liksom att det här är första gången jag är på planen, och var också, Även om han inte var i tårar så var han ju uppenbarligen liksom berörd av situationen.
Han följs ju också av ett danskt tv-team här under matchen som satt en person bredvid på läktaren och filmade egentligen Christiansen under hela matchen.
Och tror till och med intervjuade honom, för de försvann ut ett par gånger under matchen.
Ja, okej, okej. Ja, men det är något som är på gång där.
Och då vi kan ju bara säga, det är ju ingenting vi kan göra någonting åt, men i övrigt så har ju Anders Christiansen avböjt att göra intervjuer under hela detta året. Mm. Så att det är liksom så att vi inte har velat prata med honom.
Nej, det finns en konstant fråga till MFF om honom.
Vi kan säga hej och sådär i korridoren och slänga några ord, men det blir inte mer än så. Jag vet inte om man ska säga någonting om det också. Jag tänker på det var lite surrealistiskt, hela kaoset efteråt, eftersom dels var det ju väntan på att spelare skulle komma till intervjuer och så vidare in i medierummet. Samtidigt så var det passergång för spelare och familjer och släkt och vänner och väldigt många som skulle upp till middagen i restaurang 1910.
Nej, på Eriks.
Eriks,
inget viktigt egentligen. Men det är, det är nästan det roligaste med guldkvällen, tycker jag, att få se hur folks respektive och familjer ser ut. Det tycker jag är jättespännande.
Hade en bror som var otroligt lik honom själv.
Ja, och han berättade att hans mamma var nere i Malmö och såg sin första match här någonsin. Och det är sånt är ju liksom, ja, det värmer ju att höra sånt. Det tycker man är roligt. Och också, vissa har ju inte så mycket familj med sig, utan har stora possin liksom, av kompisar som är liksom ser med varierande utseenden. Sånt är rätt kul att se, för den delen får man ju aldrig ta del av annars. Liksom. Och så kommer, just det, hans fru ser ut så där. Oj, han 3 barn. Ja, där ser man. Och vad
sen,
det kan vara. Liksom.
Och sen får man en annan känsla, för att spelarna, i och med att det var klart med guldet, så är det lite axlarna ner på dem, så plötsligt kan de stanna till och skoja och lite sådär, alltså det är en liten annan, de river en mur på något sätt kanske, som de också bygger upp under året. Den kvällens roligaste var ju egentligen Pontus Jansson är ju fantastisk på många sätt och vis, men han är lite naiv och optimistisk ibland. Han har ju bestämt med sina kompisar efter slutsignalen ute på planen, vilket innebar att han fastnade där ute. Han kom aldrig in innanför avspärrningen, han fastnade mitt ute i folkhavet i 10 minuter.
Ni pratade ju med varsin liksom tung klubbrepresentant här under efterspelet till matchen. Fredrik, du pratade med sportchefen Daniel Andersson.
Jag kommer inte alls ihåg vad Daniel Andersson sa.
Okay.
Ni får gå in på sydsvenskan.se och så får ni höra den liveintervjun jag gjorde med Daniel Andersson där. Så får ni svar.
Och Max, du fick en pratstund med ordförande Anders Paulsson. Vad sa han som var värt att föra vidare så här, om du får välja?
Ja, två saker egentligen då kanske. Dels, vilket väl inte är helt okänt, men han bekräftar att det här året hade alltså slutat med en ganska tung ekonomisk förlust om inte Hugo Larsson hade sålts i somras. Trots att man har lagt in i sin budget, eller inför det, eller några år tillbaka, att man ska sälja spelare. Så att trots liksom den här fantastiska allsvenska fighten som det har varit och ökade sponsortillgångar och fullsatta läktare i princip nästan hela året. Fredrik, kan de exakta siffrorna där?
Ja, får jag bara flika in där. MFF missade ju faktiskt det här historiska snittet med 122 pers eller något i den stilen som skulle till för att alla tiders publikrekord skulle se. Och ännu ett sidospår här. Av någon konstig anledning så ropade spiken upp att det var nytt publikrekord. Vilket ju var fel på över nästan 3000 personer. Märkligt.
Men det visar ju hur viktigt Europaspelet är. Och det var liksom också en sak som vi pratade en del runt. Och det är ju så att nu får ju MFF spela Champions League-kval. Och själva kvalproceduren kommer ju vara ganska lik eller nästan helt identisk med hur den har varit tidigare. Alltså man har fått chans både i Champions League, Europa League och Conference League om man åker ur i olika omgångar. Går man sedan in i det som vi tidigare har kallat ett gruppspel, så säger han att det blir minst lika lukrativt, och så ser han så där klurig ut så att man kan anta att det blir ännu större pengar. Men han var också nyfiken på det, och vi får ju naturligtvis reda ut det här på sajt och i spalter framöver, men det är ju så att det är ett helt nytt upplägg för Europaspelet nästa år, vilket innebär att man inte spelar gruppspel utan man kommer att bilda en serie där man inte ens möter alla lag lika många gånger. Det låter som det blir ishockey eller handboll, men det blir ju en spännande variant på detta också.
Det ska alltså in ytterligare, om man spelar i Champions League eller Europa League, så är det 2 extra matcher jämfört med vad det har varit tidigare. Conference League är fortfarande 6 matcher.
Så att om man då pratar ekonomi, så är det ju så att så hårt är det att missa Europa när man är på MFFs nivå. Men han menade också att man ville hålla kontinuiteten och satsade ganska hårt då inför det här året. Både på investeringar i spelare och investeringar även i stadion. Så att ekonomiskt så ser man väl fram emot något spännande. Och att han till, men jag fick till och med honom att säga att det kanske inte vore fel att hamna i Europa League istället för att kunna nå lite sportsliga framgångar också.
Det var en så kallad ledande fråga.
Ja, lite ledande. Men han svarade faktiskt. Det var inte så ledande så att han tvingades svara.
Jag fick honom att inte säga nej till mitt påstående.
Nej, han vecklade ut det själva utan att vara för... Jag kommer inte ihåg han uttryckte det exakt, men han skulle inte vara för negativ så att säga. Så kunde det ha fördelar av att gå vidare i Europa League istället för att inte göra det i Champions League.
Vi kommer som sagt att återkomma till den här guldsäsongen i en större utvärdering. Men innan jag släpper vill jag fråga kort om den här då. Om man ska säga liksom guldsäsongen för MFF 2023, hur kommer man att minnas den? Vad är det som, är något som skiljer sig? Är något som sticker ut med den här säsongen?
Båda tystnad, det är inte till vanligheterna. Ja.
Jag skulle ställt en ledande fråga istället.
Jag stod och pratade lite med Olof Persson. Jag tror jag kan outa det. Vi stod och diskuterade lite grann att det här är kanske inte den starkaste guldlaget MFF har visat upp på senare år. Om man liksom ska se till hur spelet har sett ut. Så det är väl inte, det är liksom inte den wow-säsongen på det sättet kanske.
Den var det ju i 8 omgångar.
Ja, det är väl mer att man minns den för att det blev så spännande i så fall.
För mig, jag vet inte om det är något som sticker ut, men det känns ju som att Henrik Rydström och hans spelfilosofi är den röda tråden i Malmö FF 2023. Och för mig känns det som starten på ett nybygge som är långsiktigt och där klubben faktiskt för första gången på ganska många år verkligen är övertygad och menar det och är beredda att verkligen tro på det här och den förändring man gör. Och det den kritiken vi har mot Malmö FF för svackor under säsongen och att man kanske inte har imponerat så mycket som man kanske borde göra med det ekonomiska försprånget springer ju ur det här att man bygger nytt och man ska alltid ha med sig det. Det är ju liksom, egentligen skulle vi spela in en podd om 3 år. Och, alltså man skulle, så man kan,
idag?
Ja, precis. Ja, men det är ju renovering pågår, skylten är ju där. Och det får man ju någonstans ha med sig i de analyserna man själv skriver och för er lyssnare när ni läser och hör. Att det är ju liksom ständigt där i bakhuvudet.
Och där finns en rätt intressant koppling med Pontus Jansson faktiskt tycker jag. För jag tänker så här, alltså rent spelmässigt, det är bara min egen reflektion, så tror jag att tack vare att MFF vann det här guldet tror jag vi får se en mycket bättre Pontus Jansson nästa år, för att han har nästan varit, alltså han har varit nästan lite överladdad nu, för att han vill ju så mycket. Jag tror att han kanske var aningen mer avslappnad. Samtidigt som han sa väldigt tydligt att när de kommer att starta upp igen så vill han sätta större krav på spelargruppen och få den att ta mer ansvar och mer initiativ så att inte liksom tränarteamet ska behöva driva laget.
Mm. Nej, men det är väl en stor anledning till att MFF tar hem honom också. Nu hade de väl inget val nästan, vet du, vad ska man inte göra? Det var inte det som var frågan, men att det är kanske ett dåligt uttryck av mig, men att han, det är en väldigt stor, vad ska man säga, man får dels det Pontus Jansson levererar på planen, men man får också väldigt mycket annat, och det är nog en stor, stark del av det. Pontus Jansson, alltså han kommer ju hem och gör det är inte en fläckfri hemkomst han gör, men den håller överlag en väldigt hög nivå, och han har väldigt stor del i att ett lag som är på väg i lite olika riktningar under sommar trots allt hittar en gemensam väg framåt, även om man halkar och snubblar i vissa gropar och sådär, så finns det en tydlig riktning och den är framåt och den leder till slut till det här SM-guldet. Och han blir ju såklart jämförd med Marcus Rosenberg som kommer hem, men Marcus Rosenberg får en hel försäsong på sig. Han kommer inte tillbaka till ett lag vars lagkapten har liksom hastigt ryckts ifrån truppen under turbulenta former. Och det, liksom, det blir på ett annat sätt. Dessutom är Marcus Rosenberg var en anfallare. Och en anfallare kan liksom göra ett gäng misstag på en match men ändå hitta rätt med en passning eller ett mål. Om Pontus Jansson gör ett misstag, då får det helt andra effekter, speciellt när det pågår en guldstrid samtidigt. Så att, jag menar, det går liksom inte att dra säga så mycket om liksom hans påverkan på MFF så. Ur det Marcus Rosenberg bedömningsgraden liksom, utan det här är någonting annat. Och han har ju en jättestor del i det här SM-guldet, även om det liksom inte visar sig på det sättet som när Marcus Rosenberg gör mål borta mot AIK och hyschar publiken. Det är inte riktigt den saken.
Nej, det var intressant också i den intervjun som du gjorde, Max, att han liksom redan nu tittar framåt, ja, trots allt. Nu tar vi ledigt i december och sen kör vi
igen.
Pratar han ju också om det här att då har vi tillbaka Christiansen och vi har tillbaka Oliver Berg och vi har tillbaka Anton Tinnerholm.
Där får jag faktiskt, så kan man smyga in det nu när du sa Anton Tinnerholm. Jag pratade med honom på guldfesten i live-tv att han har ju fått ett litet bakslag efter operationen. De hade ju hoppats att han skulle kunna spela under den här guldserien även om de inte lovade någonting då, men han skyndar långsamt, han kommer förmodligen inte vara med när träningen drar igång i januari. Jag frågade vad han siktar på, om han siktar på allsvensk premiär, cuppremiär eller träningslägret. Men han vill inte sträcka sig så långt, han vill inte prata om det, sätta något datum. Så att just med i Tinnerholms fall så det kan nog ta ytterligare ett några månader faktiskt.
Skönt för honom då att vi har världens längsta försäsong.
Ja, precis. Han har aldrig varit så glad över det som nu.
Vad gäller liksom truppbygget och truppens sammansättning i större bitar så kommer vi såklart att återkomma med det. Men jag tror att vi sätter punkt här ikväll. Jag förstår om ni är lite mosiga i huvudet. Det är faktiskt även
lyssnarna eller vi?
Nej, ni. Det här har varit avsnitt nummer 339 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej hej!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.